I Helsingin Sanomat så skrev redaktören Antti Majander här tidigare i vår en artikel där han konstaterar att den finska lyriken har fått stryka på foten när förlagen har dragit ner på sin utgivning. Och också den finlandssvenska lyriken tycker jag har minskat i antalet titlar år för år lite. Jag vet inte om det är bara min känsla eller vad tror du, Tatjana Brandt? Hur ser det ut på den finlandssvenska lyrikfronten idag?
Jag tror nog helt säkert att antalet titlar har gått ner. Och sen har vi ju inte det som man har på finskt håll, nämligen småförlag och ett slags alternativ offentlighet. Att mitt intryck är ändå att den finska poesin också är ganska livskraftig just nu med poesia och Nuoren voiman liitto, Runoku och en massa evenemang och alternativa scener. Att den finlandssvenska litterära offentligheten är så pass liten som vi ska börja dela upp den i alternativa avantgarde offentligheter plus den mer allmänna gängse, så har vi inte så jättemycket kvar. Däremot så har man ju som finlandssvensk poet eller skribent eller intellektuell eller bara intresserad möjligheten att ingå i det nordiska. Och det gör folk också ganska mycket, men kanske det egentligen lite brister i kommunikation mellan den här alternativa nordiska poesiscenen och sen en lite bredare allmänhet här hemma. Man kanske inte riktigt får syn på det som händer. Till exempel så finns ju poddpoesi som jag tycker att alla ska bekanta sig med. En jättefin sida på nätet som heter alltså www.poddpoesi.nu, och där kan man klicka på nästan alla samtida svenska poeter, och nu börjar de finlandssvenska också komma in, så att Peter Mikvits och Ralf Antbacka finns nu representerade sen bara kanske ett par veckor tillbaka. Det är en jättefin sajt, man kan gå in och lyssna. Och nu kommer Örnen och kråkan, som är en sajt för poesikritik och poesitips och allt möjligt. Jag tänker att en sajt som väl också ska hålla reda på vad som händer inom svenskspråkig poesi och säkert också lite nordisk, för det är ofta ändå så nära samarbeten. Så det blir ett nyhetsbrev, så det kan man prenumerera på. Då får man en längre poesirecension i veckan av olika framstående kritiker. Det här är också ett helt fantastiskt, jättefint initiativ. Och så finns Fria seminarier i litterär kritik som har en Facebookgrupp. Där kan man gå med och då får man en massa information om allt möjligt som händer inom litteratur, det är inte bara poesi. Och så finns det halvoffentliga uppläsningskvällar som organiseras ibland, som man kan försöka. Om de är lite mer offentliga så finns de ofta just på FSLs Facebook-sida. Och så har de finlandssvenska frilanskritikerna just börjat organisera sig och starta en förening som heter Intresseförening för finlandssvenska frilanskritiker. Så också på den fronten så rör det ju på sig lite, så att det finns ju också motkrafter. Men de är ganska splittrade, tror jag. Och därför svåra att få syn på och ta del av.
Mm. Jag tänkte också det, när man ser på de finlandssvenska lyrikerna idag så är de ju förhållandevis ålderstigna eller medelålder så uppåt att den här yngre återväxten kanske inte åtminstone existerar i bokform på det sättet. Men det sägs ju att folk skriver och skriver och skriver så mycket idag om man vill bli författare. Men det kanske få som vill bli lyriker.
Jag tror folk vill. Jag tror det handlar om att det inte säljer. Och att det är ekonomiskt svårt för förlag att ge ut poesi just nu. Och kanske, om jag skulle vara förläggare så skulle jag tänka om lite. Och så skulle jag starta en serie med debutanter som man prenumererar på. Så att den intresserade publiken skulle så att säga förbinda sig att köpa dem alla till en rimlig summa. Ge ut dem kanske mera i häften eller någonting sånt för att få lite fart på det hela. Det finns en massa former man kunde experimentera med. Eller som i Danmark hade de den här metropoesin som var sådana väldigt, väldigt små dikter som unga poeter skrev som lämpar sig för läsning på tunnelbanan. Att det finns ju så mycket man kunde göra att kanske man också skulle våga överväga att tänka sig att all poesi inte behöver vara diktsamlingspoesi, utan att man kunde hitta andra vägar för det också som senare kanske kunde bli diktsamlingar om det finns ett behov av det. Mm.
Jag tänkte sådär att om man idag anser att lyriken är marginaliserad, men hur mycket är det publiken som marginaliserar lyriken och hur mycket är det skribenterna själva som marginaliserar sig?
Jag tror att det kanske handlar om offentlighet, att offentligheten på något sätt är det stora problemet här. Det finns en sån allmän, och det kanske har att göra med vår samtid och en bristande förståelse för konst överlag, men det finns en allmän föreställning om att konst är ett slags konsumtionsvara, att man ska köpa en bok eller avnjuta den eller se på ett konstverk och så är det, sen när man har gjort det så är det färdigt. Men det här andra steget som är så viktigt inom all konst, som handlar om att diskutera konsten, att göra konsten till en del av sitt eget inre liv eller sin existentiella reflektion, och att också låta konsten utmana de starka diskurser och föreställningar som finns omkring oss. Det är snarast, tycker jag, den som haltar. Det finns jättefin konst, men dess liv i offentligheten är på något sätt brustet.
Maimuna, om vi talar om att lyriken inte syns till i den allmänna diskussionen eller allmänna debatten, är det någonting som du håller med om? Och varför är inte lyriken mera synlig?
Jag vet inte, men jag tror att det är någonting speciellt just med lyrik som konstform som är lite speciellt. Alltså att den har en sån status att det är någonting som är... Det krävs en viss slags kunskap för att kunna förstå. Det är det man tror. Och jag har haft tur att jag har haft en lärare som har sagt att nej, det är ingen särskild kunskap man måste ha för att kunna förstå lite poesi. Det är bara att läsa på samma sätt som ni läser en bok eller att ni går på bio eller någonting. Och det var för mig en lite, det var ett nytt start, och då började jag våga öppna och läsa lite poesi. Och från det så började jag förstå mera och ge poesi sin egen frihet och så vidare. Men att tröskeln för att öppna en diktsamling är så stort. För att, alltså, ja, bara från början, att den är så hög status som jag spelar mot poesin, tycker jag, sen till slut.
Mm. Men vad är det som det lyriska språket eller lyriken ger dig som läsare som du inte får i till exempel prosa?
Det försöker jag inte tänka på, för att annars stressar det mig och jag vågar inte analysera någonting. Jag jämför ganska mycket poesi med lyriker, alltså musiktext, och det tar bort stressen. Och om man tänker på musik så texterna, alltså de är inte linjära, det berättar inte allt. Det finns plats för lyssnaren att tänka vidare. Det finns luft och det finns frihet i mellan raderna, och det är det som finns också i poesi, som finns inte nödvändigtvis i en roman eller i prosa.
Tatjana Brandt, i den här antologin Korstyngd rastplats om den finlandssvenska poesins belägenhet, så inledningen skriver du, jag ska citera dig: för ett samhälle och en offentlighet är det viktigt att det finns poesi som bekämpar diskursens låsningar, självklarheter och självgodhet. Det är ett etiskt arbete även när det är fråga om texter som går in i ondska och arketypiskt våld. Och då är min följdfråga: vad är det som poesin gör som inte annan form av text kan göra i samhället idag?
No, man kan se poesi förstås som en genre, som dikten, men så kan man också, vilket jag gärna gör, och det är liksom inte alternativ här, utan det är ett både och, men man kan också tänka sig poesin som en nivå i språket, som en större hudlöshet, en sensibilitet, ett motstånd, en större plats för det rytmiska och kanske också en större plats för det som språket döljer, så att poesin är på något sätt, om man tänker det så här, språkets naturliga sätt att växa, att erövra erfarenheter som vi egentligen inte ännu har ord för och som i det här tumlande, lite hudlösa, sårbara, lekfulla tillståndet också kommer, eller det kan vara, ja, just den här lekfullheten kan också komma in, så växer våra uttryck, jag tänker att vi erövrar plats genom att tillåta poesin att finnas där som ett prövande, också ett prövande av tonfall, de tonfall som vi alltid tar och som har blivit på något sätt standardiserade så att vår röst nästan liksom fastnar i dem. Om man tillåter ett större mått av poesi så blir de lite glappiga. Någonting sånt tänker jag mig. Och jag tror att det är också etiskt väldigt viktigt. Sen tänkte jag haka på, jag tyckte det var så bra när Maimuna sa det här med musiken, för jag tror att poesin och musiken är nära besläktade. Och när man tänker att man inte förstår poesi direkt så är det lite på samma sätt som man inte heller förstår en symfoni direkt. Att upprepning ger ju väldigt, väldigt mycket när det gäller poesi. Att när du för femte gången lyssnar igenom samma symfoni så hör du väldigt, väldigt mycket saker som du inte lyckades uppfatta första gången. Det är en långsam genre. Och också den långsamheten tror jag är väldigt viktig idag. Att verkligen koncentrera sig och gå in i någonting och jobba med strukturer som bjuder lite motstånd.
Den här antologin kretsar ju mycket kring den finlandssvenska poesins vara och icke vara idag och hur den mår och dess platser. Och då tänker jag mig att den också i hög grad kretsar kring frågan om vi kan tala om eller om vi behöver och måste tala om specifikt en finlandssvensk poesi. Och vad är det som gör att den finlandssvenska poesin är specifikt finlandssvensk? Eller är den det? Måste den vara det? De här frågorna tycker jag är ganska intressanta här. Vad har du för tankar kring det?
No, på sätt och vis så är den finlandssvenska poesin förstås hur finlandssvensk som helst. Men å andra sidan så ville vi den här antologin basera sig på ett seminarium som Fria seminarier i litterär kritik arrangerat tillsammans med Svenska litteratursällskapet för ett drygt år sedan. Och då var vår egentligen idé att lite ifrågasätta en litteraturhistorieskrivning som alltid utgår från nationalstaten, så att författarskap som har en helt uppenbart jättestark kontakt med varandra aldrig förs ihop, därför för att de liksom är på fel sida någon gräns. Och när det gäller nordisk samtidspoesi så blir det här lite knäppigt, därför för att den poesiscenen är så väldigt, väldigt tät och det är så hemskt mycket festivaler och alla läser varandra och åker runt och det är liksom ändå en, ja, den hör ihop på ett organiskt och naturligt sätt. Och då blir det konstigare och konstigare att dela in den i enligt liksom nationalstatens kategorier. Plus, och det här är också en sak som är viktig att fundera på helt annars bara som tidspredikament, så har internet eran gjort någonting med platsen, med nationalstaten. Det handlar om globalisering, men det är också en annan sorts utmaning som jag inte vet om jag kan precis sätta ord på, men som jag tror att det är värd att lite fundera på, som går ganska djupt i våra identiteter. Mycket på gott, men också det skapar ju förstås också otrygghet.
Maimuna, du skriver en essä om Ralf Antbackas diktsamling Fält. Och du analyserar den med hjälp av Pierre Bourdieu. Skulle du kunna berätta lite om hur du ser på Ralf Antbackas poesi, om man tänker just på det här med det finlandssvenska och svenskfinland? Som, är det begränsande eller är det gränsöverskridande? På vilka sätt så utmanar till exempel en Ralf Antbacka den här begränsningen till det finlandssvenska?
Svår fråga, för det var precis det jag försökte fånga i min essä, att han både dramatiserar och avdramatiserar faktum att vara finlandssvensk, att leva i svensk Finland. Så det är ju en sokratisk fråga som inte har något svar egentligen, att just en gräns utan gräns eller hela den där fram och tillbaks rörelse kring gräns och begränsning och fält utanför fältet inifrån. Och det är just det att i och med att poesi inte är så linjär, det finns inte en given svar. Det finns bara plats, det utmanar till att tänka på dessa frågor och det finns bara plats till att utveckla tankar kring den här att höra till eller inte höra till. Och sen gör han det med ljuvlig humor. Så det är bara trevligt att läsa och fundera i dessa, med den här tonen, tycker jag.
Den finlandssvenska poesin befinner sig ju lite så där mellan två olika hötappar. Man står mellan det finska å ena sidan och det svenska och det nordiska å andra sidan. Men ändå så hamnar man ganska specifikt i den finlandssvenska lyriktraditionen, trots att man kanske ändå försöker komma bort från den. Så att jag undrar om här finns en sån här lite tudelad upplevelse. Å ena sidan vill man tillhöra den, man har en historia som man faller tillbaka på, men sen å andra sidan kanske man vill lämna den. Men det kanske inte är så lätt att komma bort från den här finlandssvenska platsigheten.
Det är ju inte, men man skulle ju kunna tänka sig en litteraturhistorieskrivning och kanske också en självförståelse som tillåter lite fler strömmar. Man kunde tänka sig lite fler rötter än bara en sån här patriarkal tråd. Att det är klart att det är en rikedom att ha läst och vara inskolad och på något sätt känna att man tillhör den finlandssvenska traditionen med alla sina egenarter och predikament och också sin levda erfarenhet som ju är viktig. Men sen så har man ju också andra sammanhang och de är ju inte alltid så uppenbara. Men jag tror att det är viktigt när man diskuterar poesi och närmar sig poesi idag att man ger dem den uppmärksamhet som de förtjänar. Därför för att tar också fram väldigt mycket. Det blir en klangbotten och en rikedom när man plötsligt märker att enskilda författarskap har kontaktytor med enormt rika och spännande sammanhang som kan vara nordiska till exempel.
Du skriver bland annat på ett ställe att i bästa fall så är den finlandssvenska lyriken som en veranda i en rysk roman.
Precis, jag har alltid älskat det här verandan som plats. Det är Mikhail Bachtin som är en underbar litteraturvetare som talar om kronotopen, tidplatsen, platsen som får sin betydelse av den speciella tiden. Och han menar att liksom den klassiska ryska romanen har en sån här verandaplats. Jag funderar mycket på verandan för den ekar i mycket finlandssvensk litteratur överlag som på något sätt inte riktigt inne i huset på sätt och vis öppen för världen men å andra sidan en aning fånigt inskränkt. Den har en sån liksom, dubbel, lite borgerlig men lite tveksamt utåtsneglande. Det är en fin plats som man kan leka med och också en plats för möten förstås.
Maimuna, håller du med här om att den finlandssvenska lyriken befinner sig lite så där i ett mellanläge. Man vill men man kommer ändå inte riktigt loss.
Jag förstår inte varför man skulle vilja komma loss från den egentligen. Jag tycker inte att det är problematiskt att vara mycket finlandssvensk, traditionellt finlandssvensk. Jag tycker att finlandssvensk poesi omdefinierar sig själv hela tiden. Det är inte något fossiliserat. Och det är en rad tradition som man måste hålla till och då är man finlandssvensk check. Det är inte så där. Och det är det som jag tycker är fint att det lever fram hela tiden. Och det blir nytt och det är det som är finlandssvenskt i poesin. Så, nej, heja bara.
Hur ser du på framtiden då för den finlandssvenska lyriken? Vad kommer att hända?
Nya grejer, det måste vara. Tatjana talade om internet, vi får se hur digitalisering också påverkar det. Men jag ser åtminstone positivt på det. Man måste kanske ändra sina inställningar och vara öppet till att det ska komma i nya former. Men jag är inte orolig att det ska inte komma alls.
Jag tänkte på de här olika sammanhangen som finns för poesin i de här nordiska gemenskaperna idag. Vad kan det tillföra den finlandssvenska poesin och de finlandssvenska poeterna?
De här sammanhangen är väl ett slags livsrum som är extremt viktiga också för att läsarna i någon mening sviker just nu, vilket inte stämmer det heller helt. Till exempel så är det ett jätteuppsving för poesi i bland annat Danmark och så här. Jag är egentligen ganska positiv, men jag tror ändå att de här liksom förtätade, intensiva mötena, det kan vara en festivalvecka eller någonting sånt, så skapar en intensitet och kontaktytor också diskussioner. Poesin kommer ut, den kommer närmare läsare och lyssnare. Och poesin är ju underbar för att den också kan leva muntligt. viss poesi mycket bättre än annan. Det är inte helt okomplicerat, men det finns i alla fall det elementet. Att jag ska precis om en vecka åka till Norge, till Hamar, och vara en vecka i ett sånt här poesibad med både akademiska diskussioner, kritikermöten, massvis med uppläst poesi och intressanta intellektuella samtal. Så det ser jag väldigt mycket fram emot. Och jag tror att den här sortens rum är viktiga, och det ingår nästan alltid finlandssvenska poeter och kritiker och akademiker i de här sammanhangen. De är absolut inte frånvarande ute i Norden.
Mm. Tänkte när du sa att det är läsarna som sviker lyriken på sätt och vis. Hur ska man borde göra för att få kanske specifikt den finlandssvenska lyriken och ta mera plats och få mera plats bland de finlandssvenska läsarna? Det kan ju nästan te sig som en omöjlig uppgift idag.
Jag tror inte alls det är särskilt omöjligt, men jag tror man måste börja bygga upp rum för det här, skapa diskussioner, uppläsningar, evenemang, och sen också skriva verkligt kvalificerade texter som diskuterar poesi. Men allt det här är ganska dyrt just nu, och när hela offentligheten krisar och alla ekonomiska system för att verka intellektuellt svajar på ett sätt som är helt liksom, det är ju globalt, men det är radikalt svårt att verka som fri intellektuell idag, så just när det skulle behövas som allra mest så är det ganska svårt. Men jag tror det kommer. Och mycket görs ju också. Jag menar, mycket görs faktiskt hela tiden. Nu kommer både poesi och Örnen och Kråkan och en massa spännande initiativ.
En så avslutande fråga. Maimona, varför behöver du poesi?
Det var ingen fråga. Jag tänkte svara poetiskt att varför behöver vi lyft eller någonting sånt, men jag behöver plats, jag behöver personlig plats, och jag tycker att poesi är någonting som ger den där platsen, och det ger någonting att tänka på utan att göra en helt vilse, men det ger inte någonting. Det ger ingen helt, vad heter det, avslutande svar heller. Så det är inte, jag tycker att det är en avdramatiserande genre i vilken jag hittar mig själv.
Tatjana, vad är det du hittar i poesin? Varför kan du inte leva utan poesi?
För mig är poesin spjutspetsen i mitt tänkande. Det är det där yttersta när man går bortom det man vet och försöka forcera och utöver alla sina bekvämlighetszoner. Det är poesi, och allt jag gör börjar med någon slags form av ganska radikalt poetiskt tänkande. Sen kan man skriva och använda det här i en massa olika genrer på många olika sätt och låta det växa ut. Och jättemycket av vad jag gör i andra genrer är ett slags slaggprodukter av ett ensligt, radikalt, poetiskt arbete. Som också alltså verkligen är en njutning, för det handlar ju om ett slags nästan musikalisk upplösning av språket och tanken. Ett slags rymdäventyr.